Vi är Hanne och David. Välkommen till vår podcast Lassgård Building Bridges. Vi tror att det mest värdefulla vi kan göra i världen är att bygga broar. Att bygga broar mellan människor genom kunskap och utbildning. Din resa mot mer kunskap och inspiration börjar nu. Välkommen till Lassgård Building Bridges.
Precis, välkomna.
Och det här är ju början på något nytt.
Det är ju det.
Mm. Vi kommer att släppa ungefär 15 minuter långa avsnitt en gång i veckan. Mm. Utöver våra längre avsnitt.
Ja.
Och de här avsnitten kommer innehålla ämnen som vi tycker är viktiga.
Och roliga.
Och roliga.
Och aktuella.
Och som man lär sig någonting av.
Mm. Mm. Ja, och vi tänkte börja med det idag.
Ja, så vad ska vi prata om idag, David?
Idag ska vi prata om någonting, ett fenomen som heter ChatGPT. Som är...
Inte helt lätt att säga.
Nej, det är ju inte det. Jag säger fel varje gång.
ChatGPT.
Exakt, ChatGPT. Precis. Och det är ju ett hett fenomen på tapeten inom den tekniska världen. Men det påverkar också oss vanliga, dödliga. Och kommer göra det i allt större utsträckning. Så därför vill vi djupdyka lite i vad är ChatGPT för någonting?
Mm. Vad är det för teknik som ligger bakom och vad kan den göra?
Ja, tekniken som ligger bakom är att det är ett företag som heter OpenAI. Som är baserat i Silicon Valley i USA. Och det är egentligen en AI-motor. En AI-chatbot som det heter.
Men vad är AI? Kan du berätta vad AI är?
Ja, AI är ju ett sätt att lära datorer att kunna, man säger, mimic human behavior. Alltså den, man har lärt en dator, en algoritm att härma människor och djurs beteenden egentligen.
Man har lärt en dator att härma människor och djurs beteenden.
Exakt, för man kan ju bara, som det är nu idag så har de kommit till den nivån att det går att härma. Det går liksom inte att upptäcka eller skapa någonting så autentiskt så att det är mänskligt.
Men hur har man lärt datorn det då?
Ja, man har lärt datorn det genom att, i det här fallet då, ChatGPT, så har man lärt den det att den bygger ju på en rad olika tidigare upplevelse utav konversationer egentligen och tal ifrån människor. Och det här har liksom samlats i en stor gigantisk databank. Mm. Och med den informationen sen så kan den här datorn eller roboten, vad man nu vill kalla det för, börja dra slutsatser, egna slutsatser utifrån den datan som finns där.
Det här låter ju jätteläskigt.
Mm.
Mm, jag ser framför mig Iron Man, den filmen där datorn kommer till liv och bygger en gubbe.
Precis.
Men AI är ju någonting som vi möter varje dag,
ja,
i vår vardag.
Ja.
Även fast man kanske inte tänker på det. Kan du inte berätta, precis, lite var möter vi AI?
Nej, men jag tänker två exempel man tar. Mm. Och det ena exemplet är ju det som alla människor har ju någon gång stött på, en kundtjänst. Om vi tar över nätet.
När man går in på en hemsida.
Man går in på en hemsida, man ställer en fråga. Eller så kanske någon som ställer en fråga när du kommer in på en hemsida. Vad vill du ha, eller vad önskar du, eller vad kan vi hjälpa dig med?
Just det.
Och många av de konversationerna är AI-baserade. Alltså där hämtar man information som de har varit med om tidigare för att på något sätt kunna hjälpa dig i kundtjänst, så att säga. Så kundtjänst är ju mer och mer vanligt att det är en AI-chatbot som sitter och svarar. Det är inte så stor sannolikhet att det är en människa som gör det. I den stunden ni gör det så går det oftast över till någon form av mailkorrespondens eller liknande.
När AI inte kan hjälpa dig.
Ja, exakt. Mm. Ämnet är för specifikt, för att många frågor som man ställer i en kundtjänst är ofta samma frågor.
Mm.
Så på så sätt går det ju att automatisera den och AI kan då hjälpa dig att hitta relevanta svar på det här.
Mm.
Och det andra exemplet är ju där vi lever idag. Alla har ju inte den fördelen att ha schyssta eldrivna eller hybridbilar. Men det finns en sån teknik idag exempelvis som hjälper chauffören i en bil att korrigera hur du kör på vägen. Jag har ju faktiskt lånat din fars bil. Han har en sån
han
bil.
Har ju sån.
Han stör sig riktigt mycket på det. Han har sett det med flera gånger.
Men det bromsar in så man inte kör för mycket ut i vägkanten.
Precis.
Slår på helljusen.
Exakt. Så det är en AI-motor som försöker, för det är det AI gör, den försöker dra slutsatser av tidigare upplevelser eller data, så kan man säga. Och där då försöker den hjälpa till när den ser att chauffören kör lite märkligt, då går AI in, som du säger, korrigerar det hela och sen tillbaka till chauffören igen. Det är en AI-motor.
Men vet du hur länge AI har funnits?
Nej, det vet jag inte riktigt. Men det har väl funnits som fenomen relativt länge. Det går ju att kolla upp det. Jag tror att begreppet myntades på 50-talet någon gång.
Artificiell intelligens.
Exakt. När man börjar liksom forska i det. Jag menar, det här går ju forska i, det går ju liksom forska i mindre, enklare uppsättningar än vad det gör då.
Men vad var syftet då? När man kom på det här, man utvecklade det?
Men syftet med AI i grund och botten är ju som med all teknikutveckling, att man egentligen vill hjälpa människor med kunskapsinhämtning, inlärning, lättare arbetsuppgifter som man kan hjälpa till i hem, alltså processer som man kan förenkla liksom. Egentligen finnas som en service för mänskligheten. Vi kom in på det sen med det här med Jordan Peterson, men just det här att kunna liksom hjälpa människor att få rätt slutsatser, få rätt information snabb tid. Det är ju någonting den kan göra, och det är också det som har väckt lite debatt. Jag vet inte om jag ska gå in på det.
Men... Ja, men nu kan vi växla från att prata med de här ChatGPT, för det är ju ytterligare en utveckling, revolution inom AI.
Ja.
Någonting helt nytt som när släpptes den här versionen?
Den här versionen släpptes förra året 13 november. Och den bygger på en gammal version utav ChatGPT. Men det som gör den här unikt är ju den här AI:ns sätt att så otroligt snabbt kunna processa data och kunna ge någon form utav resultat.
Vad är snabbt?
Nej, men snabbt som ett exempel är det. Det finns ju en känd omtalad klinisk psykolog som heter Jordan Peterson. Och han är ju känd för sin bok som heter 12 Rules of Life. Han dök in i den här ChatGPT, och det här är någonting som alla kan göra, by the way. Det är en hemsida, man kan gå in, man kan ställa den frågor och så får man någonting tillbaka, ett svar. Och han ställde den frågan och bad den här AI:n att skriva nästa chapter, som inte han har skrivit än, som heter 13 Rules of Life, baserat på 12 Rules of Life. Och dessutom en rad andra särskilt komplexa doktriner som man liksom ville ha sammanfattat i. 3 sekunder senare så fick han tillbaka en perfekt redogörelse för den 13:e regeln, som var liksom on spot, liksom forskningsmässigt on spot med hans kunskaper.
Och språkmässigt?
Och språkmässigt perfekt. Mm. Sen sa Jordan Peterson att jag hade svårt själv att svara på, är det jag som har skrivit det här eller är det den här datorn? Och det är väl lite det han vill uppmärksamma också, människor, att vi måste börja tänka på det här nu, att vi börjar få, och det här är bara början. Man tror ju att om ett år från nu så kommer du inte kunna, så kommer det vara svårt att se skillnad på om det är en AI som har skrivit en upphandling eller en forskningsrapport eller vad det är, eller om det är en mänsklig faktor som har gjort det. Så det är det som är det här oron inom AI. Också för att vi redan har så mycket fake news, vi har så mycket saker ute i sociala medier som vi inte vet, för människor kritiserar ju inte längre.
Nej.
Och det är det han lyfter tummen för, att vi måste börja kritisera, vi måste börja förstå att det kanske inte är en människa längre som skriver de här sakerna vi läser.
Mm. Men är vi inte redan där också att AI kan göra videos här? Ja, AI... med kända människor som säger saker.
Absolut.
Och är väldigt svårt att se skillnad på om det är den här personen eller om det är en AI som ja. Sitter där och säger någonting. Som att vi skulle sitta och säga någonting i video som vi inte står för.
Precis.
Och det är också som du säger, fake news. Helt fel information.
Ja. Mm. Och det är ju svårt som det, som sagt, det är ju svårt som det är nu att kunna liksom se den skillnaden. För flödet går ju fort på telefonen. Mm. Vi tar ju in saker och ting väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Och det är inte alltid lätt att kritisera. Men det är viktigt ändå att göra det. Det kommer bli ännu viktigare att göra det.
Men hur tror du att det här kommer påverka människor, oss, alla vi människor i vardagen med den här ChatGPT och all den nya tekniken som kommer nu?
Oj, alltså det kommer påverka oss otroligt mycket och det har liksom redan skett, så det är ingenting heller som kommer, om det skulle kommit som en liksom stor överraskning så skulle människan kunna hojta till, ja, men okej, vad är det här? Men det här har ju skett under så lång tid och vi har också under väldigt, väldigt lång tid sagt att det är ingenting att vara rädd för, det kommer inte hända någonting med det. Men så står vi här nu och har, och det viktiga med nu kanske jag snurrar iväg lite, men det viktiga med den här ChatGPT är att den jobbar fortfarande i en sluten miljö, så att den jobbar mot väldigt mycket data, men det är fortfarande sluten data. Den dagen en sån här motor går mot hela internet, då har du ju ännu mer att kunna dra slutsats från. Men jag tror att det är viktigt att man tänker på idag att vem man är, och liksom jag tror att det själsliga och det spirituella kommer bli ännu viktigare. Att kunna veta liksom, vem är jag, vad står jag för?
Istället för att hamna i ett virvar av
leva sitt liv via sin telefon. Ja. Det tror jag är liksom så här, det är nog dags att börja fundera över det.
Ja, för att vi människor har ju redan svårt att anpassa oss till vår telefon. Att hur vi ska, med skärmtid, all information som vi tar in, hur vi sorterar den och hur vi mår utifrån det vi får till oss.
Ja.
Så att det här kan ju göra att det blir ännu ett påslag, att det kommer saker och ting som inte är verkliga, som vi inte förstår.
Ja.
Och som är helt fel.
Precis. Sen är det som med alla teknikrevolutioner. Om man kollar liksom jag tänker liksom bilen när den kom, internet, industrialismen och allt det här. Att det finns ju också en väldigt stor rädsla. Vi tar industrialismen som exempel. Att den stora rädslan. Men vad ska min samhällsfunktion bli? Och det gör ju det för att många som talar för AI pratar om att vi måste tänka om det finansiella. Vi måste tänka om hur ett jobb.
Ja.
Basic income, man pratar ju om liksom medborgarlöner. Jag menar, det är någonting som bara kommer på tapeten mer och mer. För att om AI hjälper till och tar över mycket av de här uppgifterna, administrativa uppgifter, informativa uppgifter, så är det en stor arbetslöshet som kommer komma med det, som i alla revolutioner. Så jag tror också där ligger mycket rädsla i teknikutvecklingen. Men jag tycker inte man ska oroa sig så mycket så. Men det här är mest för att bara lyfta upp att där finns, det går att gå in och leka med den här chattboten helt enkelt.
Och testa vad den kan göra för dig.
Ja, men precis.
Oh, härligt. Den här ChatGPT, vad har man tänkt att den ska ha för användningsområden? Vet du det?
Ja, alltså, tanken att den ska ha för användningsområde är ju lite att den ska fungera, att det ska finnas en möjlighet för alla som jobbar med någon form av programvara att kunna koppla upp sig. Man kallar det för API, men enkelt språk, att man liksom, istället för att jag och du eller gemene man ska behöva bygga en egen sån här motor, så kan vi koppla upp oss på den och använda oss utav deras kunskaper för att förbättra vår egna produkt. Så det är helt enkelt, man kan jämföra det som med Apples App Store, att Apple har gjort möjligheten för alla människor att bygga appar som du och jag använder, men vi behöver inte uppfinna telefonen.
Just det.
Så det är det.
Men vad kan vi göra, eller liksom vad gör de som jobbar med det här rent teoretiskt för att det inte ska gå för långt med den här?
Ja, exakt. Det finns ju de som redan tycker att det gått för långt, men om jag är ju lite expert på det här, så, men den teorin som finns är ju det att det måste finnas för de, man menar att man måste bygga in skyddsmekanismer. Man skulle kunna bygga in att, han tar ett exempel, om man tar grodor, vill säga att grodor är artificiella grodor som styrs med artificiell intelligens, och deras uppgift är att städa kloaker. Ja. Men för att de skulle ta sig vidare i staden till kloak 2 och kloak 3 och ta upp sig på land och så vidare, alltså ta upp sig nivåer, så måste de fråga den mänskliga faktorn, alltså måste fråga oss, får jag ta mig upp? För om man inte har den begränsningen i AI, så gör det att då helt plötsligt så förökar de sig, de skapar en egen kultur, de drar egna slutsatser, de kanske inte alls vill rensa klaker längre, de kanske vill göra något helt annat. Så det handlar om idag, handlar mycket om att det filosofiska med det tekniska går ihop här. Och även det psykologiska, hur bygger vi in skyddsmekanismer i det här som gör att datorn, om den ska göra någonting, så måste den fråga.
Så ni inte tar över och rensar alla våra bankkonton och spelar upp dem på kasino.
Exakt, exakt. Jag menar, det finns ju redan de fallen på ChatGPT idag som har ställt frågan, hur bygger man en Molotov cocktail? Och du har fått en exakt förklaring hur du bygger den. Så att det tycker jag är intressant att påtala. Den debatten går givetvis, den liksom moraliska debatten pågår ju hela tiden. Och det är det som gör det intressant.
Tekniken vi själva uppfinner, som vi själva måste skydda oss mot.
Ja, men precis. Mm, ja, det har ju alltid varit så.
Ja. Tack. Och glöm inte att gå in på ChatGPT-utmanaren.
Precis.
Tack för att ni lyssnade.
Ja.
Hej då.
Hej då.